allt evigt tills det plötsligt försvinner. Och så har det gått för nästan alla nattklubbar i Helsingfors. Ingen vill gå på dansklubb mer. Nej. Är festen över, Vega?
Festen är kanske över. Och det gör mig så ledsen att säga att den här klubbandet är en dinosaurie. Att meteoren närmar sig snabbare och snabbare för varje dag som går. Det känns ju fruktansvärt. Men så är det.
Mm.
Och det ska jag tala om idag.
Vi är alla vana med att det sipprar mer reklam in i den serie vi kollar på. Men tänk om hela serien är reklam.
Ja.
Det ska du prata om.
Det ska jag prata om. Exakt det. Vad händer när reklamen och fiktionen sammanstrullar?
No, i Bibeln står det att i begynnelsen var ordet, men jag har alltid läst det som att i begynnelsen fanns det skitsnack. Så jag ska idag tala om skvaller. Och faktiskt analysera två aktuella finländska kändisar genom deras sätt att skvallra.
Mm-hmm.
Hurra!
Spännande!
Vi börjar, Vega. Du får dansa dig ut,
ja,
ut i poddens sfärer.
Precis. Nej, alltså det verkar ju inte bättre än att klubbkulturen och dansandet är på åtminstone utgående. Jag vet inte, själv tycker jag att när jag går på klubb så blir jag nästan alltid besviken. Och det finns flera anledningar till det. Alltså det är oftast mindre folk i lokalen tycker jag. Och de sitter gärna och trycker någonstans på några jävla sittplatser istället för att vara på dansgolvet. Och jag gick nyligen till en nyöppnad klubb här i Helsingfors som heter H2, som ligger alltså under Siltanen. Vilket helsingforsare förstår vad det är, men det är alltså i Berghäll i Helsingfors. Och där var dansgolvet på riktigt tomt och det var litet och ljudvolymen var så fucking låg att det gick inte ens att liksom stampa fötterna till. Och de har satsat på sittplatser så folk ska kunna sitta och chilla på klubben. Och det här gör mig ledsen.
Ska man sitta på en nattklubb?
Ja.
Är det så lång musik att man ska kunna snacka också?
Precis, man ska kunna snacka och sitta ner. Och det här är liksom, och den är nyöppnad och då tänker jag att det här är ett tecken på att det här kanske är det nya.
Ja, vad sorgligt.
Ja, och sen undrar man ju, vilka är det som går på klubben? Vilka är det som håller den levande? Är det de unga? Nej, det är ju inte det. De går ju ut mindre.
Men det borde ju vara, alltså, men, så här, om du frågar så här...
Eller nu är jag väl ung också, men jag menar alltså...
Men om man frågar så här, en fråga, vem går ut på nattklubb? Så nu är det väl 20-30-åringarna?
Ja, men de är ju typ inte där, 20-25-åringen. Nej, de gör annat.
Generation Z som inte dricker och inte festar och inte tar några droger och inte har sex och inte... dejtar.
Exakt, det här ska vi komma in på, Kia.
Ja, jag funderar så, vad gör man på nattklubben om man inte gör något av de där sakerna? Liksom?
Nej, det är en bra fråga. Jag tror vi ska lista ut det. Men jag tänkte att vi börjar med att fråga er, när var ni ute och dansade sist?
Oj, det är länge sedan. Alltså jag måste säga att jag har faktiskt alltid varit ganska dålig på att dansa. Jag är mer sån en krogmänniska som sitter med min öl. Jag är inte så bra. Så att jag dansar, alltså, så det är nog jättelänge sedan, måste jag tyvärr säga. Och nu är det ju småbarnsliv, så verkligen, ja.
Ja.
Inte så att det kommer direkt ens, jag kan komma ihåg.
Men kan du känna,
alltså, det är år sedan.
Det är år sedan. Kan du känna en längtan?
Nej, alltså, tyvärr, jag är inte så stor på det där. Men alltså, någon gång när jag kommer igång och sen när jag kommer så långt att jag är på dansgolvet så kan jag njuta av det. Men alltså, jag måste säga att i hela mitt liv har jag aldrig varit så, oj vad jag ska få gå och dansa. Nej. Jag har aldrig upplevt den känslan. Jag tycker om att... Jag är den där som sitter ute i den stolen. Jag tycker om att snacka. Ja. Musiken är lite, men då går jag går inte i de ställena.
Nej,
tycker
men här kommer jag här dubbla profil, för jag är exakt likadant som
Är du likadant?
Ja, jag tycker om att gå på pubben. Nu får man inte bara gå på bar. Ja. Jag älskar... Alltså sen, å andra sidan, älskar jag gå på bar. Ja. Mitt absolut favorit sätt att spendera en lördagkväll är typ att gå på bar och så här, dricka öl, ta en shot. Och jag bor ju i Berghäll, och nu vill jag också så här förklara att Berghäll är ju kanske då det stället i Helsingfors där, för jag tänker att ditt ämne handlar väl mest om Helsingfors, men att det kan hända väl att det är utbrett i hela Finland.
Det skulle jag tippa på.
Och det här har jag sagt tusen gånger, så alla som lyssnar på Sällskapet vet det, men jag är ju jättemycket på Ibiza. Jag har aldrig, tror jag, gått ut där. Alltså jag går ju på...
Vänta, ursäkta, nu måste vi stoppa direkt. Vi måste stoppa, jag är ofta i Ibiza.
Nej, ja, nej, men det behöver inte stanna.
Jo, det måste vi, Kia, för att det här vill jag prata om.
Alltså, det är, vi har så här, vi har släkt där. Ja. Jag brukar
okay,
vara
okay,
där.
Okej, det är fine.
Alltså, och då är det ju liksom natt, alltså det är ju, eller det är ju så här, alltså techno, alltså det är ju festernas fest.
Och jag spenderade ju år i Berlin också. Jag gick hela på klubben.
Gick aldrig på klubben i Berlin.
Jag gick ett par gånger i Berlin. Nu var jag i Berghain två gånger.
Du har ändå kommit in i Berghain.
Jag tror en gång. Två gånger jag inte kommit in. Det var nog på gränsen att komma in. Alltså han tittade länge. Så han sa, men gå in då fan. Alltså det var verkligen på gränsen.
Jag tycker att det ser så snäll ut att du kanske inte...
Två gånger jag inte kommit in. Nej.
Men sen kan jag säga att senast jag dansade så här sjukt roligt. För det är ju kul att gå ut och dansa. Jag kan inte säga att jag inte tycker att det är kul. Jag är, bara inte, jag är som Elma, jag är inte den som föreslår det.
Nej.
Men det där, det är faktiskt så att jag var på Pörtö sommarfest och det var ett så här liveband som spelade covers.
Och då hade du det bra?
Han låter, jag dansade 2 timmar. Men längst fram, hoppa liksom i takt till Almosa. Jag kunde Almosa, för den där mosan var från liksom när jag var 25.
Ja. Men i alla fall, alltså det här är ju den här trenden med klubbar som stängs, liksom, det är ju en trend och det har varit så länge. Alltså redan när jag bodde i Stockholm innan jag flyttade hit för typ 5 år sedan nu, så började ju klubbar stänga i aggressiv takt i innerstan, i takt med liksom gentrifieringen och att folk ringer och klagar. Det är liksom så, det gör mig så förbannad, för att liksom, om du ska, dels tar de ju bort allt jag tycker om, och två, att bor du i innerstan så måste du väl leva med lite buller och lite, det är väl liksom hela alltså, pointen.
Är det därför de stänger ner?
Jo, det är alltså för människor som flyttar dit vill ha lugn och ro på Södermalm till exempel i Stockholm, och de har betalat massa miljoner för sina
dyra lägenheter. Är det inte lite så här som Berghäll i Helsingfors? Alltså det är lite så här...
Man vill ju att det ska vara det.
Jag läste nu någon artikel om alltså att det här är ju över hela världen. Alltså i Brooklyn har man, så stänger man alltså på grund av att hyrorna stiger.
Ja.
Det här måste ju hänga ihop med pandemin.
Jo.
Men nu hänger det väl ihop. Sen tänker jag, nu måste ju hänga ihop också med det just att folk helt enkelt tar mindre grejer. För nu är det ju alltid klubbkulturen har kontakt. Jag menar, där i Berlin är det ju mycket kopplat till droger. Så är det ju bara.
Ja.
Och här är liksom alkohol så att om folk inte helt enkelt... tar någonting. Jag menar, steget att gå och börja dansa hela natten tror jag är större om du inte ens dricker en öl.
Men alltså
det,
Gen Z, tror jag nu väl att Gen Z i New York dricker och tar droger. Alltså men Gen Z dricker och tar droger inte alls. Alltså hela världen tänker jag. Inte det väl bara i Norden som vi
är. Nej, men så är det väl. Överallt.
Ja,
ja, och om de tar droger så går de ju på typ hallucinogena droger eller liknande. Ja, de här gamla klassikerna som funkar på klubben är ju liksom ute.
Ja,
men jag, vad heter det? Det finns många orsaker som sagt. Nu har vi varit inne på några redan, men jag tänker ändå att vi ska... Jag läste just en artikel, den släpptes i september. Och det är en intervju med en DJ och danslärare, Sofia Vekesa. Reservation för uttalet. Och hon intervjuades då om liksom läget på klubb- och dansscenen. Och hon pekade då på några saker som, vad heter det? Varför det nu är så här. Och det är bland annat just att folk dansar, alltså folk dansar mer passivt, säger hon. Att hon liksom har observerat när hon har varit på klubb att folk inte släpper loss på dansgolvet. Mm. Att folk är liksom försiktigare, mer passiva, och att unga människor kanske är rädda att om man gör bort sig på dansgolvet att det blir liksom, kan bli en viral grej på sociala medier.
Aha.
Att
man,
jag tänker också att man är mer självmedveten.
Ja, liksom. Precis. Ja. Ja, och det är också det.
Det är ju inte lika roligt heller.
Nej, och att sociala medier har gjort oss mer självmedvetna.
Det är sant alltså, att nu gick, alltså nu gör jag ju inte med. Jag har också så här ett barn jag måste vara hemma och lägga. Alltså, jag kan ju inte gå ut så här. Alltså, men nej, det är sant att man gick ju nog alltid... Alltså man gick så här hem till någon och så drack man lite. Mm. Sen gick man ut. Man gick faktiskt ut på krogen eller på nattklubben.
Ja,
varje veckoslut alltså. Som var jag.
Nej, men så var det nog.
Ja.
Vad konstigt att de inte gör det. Vad fan gör de?
Men undrar ju vad de är och vad de håller på
men
med.
Vad håller de på med?
Ja.
Men nu tror jag också, alltså, som du säger, 10 euro ölen, inte var det så då. Alltså nu är det ju också en grej att gå ut och dricka nu hela kvällen.
Kan
liksom,
kosta satan.
Och sen ska du äta det en hunti liksom. Ja. Och ska du göra det fredag, lördag.
Och alltså, 4 gånger i månaden. Ja. Alltså 8 utgångar så är du ju...
Du är uppe i en ton.
Du är uppe i en ton för att få vara ute och ha lite kul.
Men jag tänker så här, det här vi pratade om Elmer förut. Men jag menar, när du sa, när vi var mitt i pandemin. Alltså okej, usch förlåt att ta upp det här.
Men, nej,
men vi var mitt i pandemin och då sa du så här. Det kommer bli den där roaring 20s.
Ja, jag kommer ihåg det. Jag tänkte just ta upp
det. I'm still waiting for it.
It's not happening.
It's not happening.
Jag sa att det skulle komma 20s efter pandemin, så skulle det ta några år och så skulle det braka loss.
Bam, skulle
det
säga.
Inte braka loss alls.
Och så tänker man så här, okej, så anfall Ryssland, Ukraina, alla bara, fuck, vad är det här, vet du? Men ändå tänker jag så här, sånt har väl i alla tider fört folket ut och träffas och dansa.
Ja.
Alltså,
no, i Ukraina går de ju faktiskt väl på klubb.
Alltså, jag läser, är ju de som blir attackerade.
Där dansar de ju faktiskt och dricker. Mm. Alltså, som jag förstår så lever de ju som sig. Så där
händer
det. Men de är ju liksom
men inte här.
Mitt i allt shit.
Precis.
Konstigt.
Ja, men också apropå det här passiva, för jag tror också att det måste ju också ha något med TikTok att göra.
Mm.
Alltså att jag minns när jag jobbade på vad heter det, FTC i Stockholm till exempel, och de här TikTok-danserna liksom slog igenom. Att folk dansar också i 2D.
Ja,
alltså för att du har en kamera här framför dig.
Ja, jag förstår,
och att du liksom, du kan inte dansa i... i fler riktningar än bara att du är i tvådimensionell i ditt dansande.
Det är jätteroligt.
Ja. Men sen tror jag också att, att den här, vad Kesa pekar också på, coronapandemin, såklart.
Okay. Ja, ja.
Att det finns ett gap där när unga människor inte hade möjligheten att gå ut. När de, liksom just i de här åldern när man börjar, 18, 19, 20. Ja. För att det var stängt. Och då lärde de sig inte hur man ska bete sig på klubb. Det fanns liksom inga goda exempel. Och de hittade andra sätt att umgås. Som också har gjort att det finns ett bortfall på besökare. Ja. Menar hon. Och jag tror att hon har rätt.
Mm. Och kan man inte liksom tänka sig att det här också, när du nämnde det lite, Vega, men alltså just att man vill inte bli filmad när man,
nej, exakt,
när man går loco på dansgolvet.
Ja.
Men också att,
men förut var ju det en kul grej. Alltså jag menar, när jag gick ut och dansade när man var ung och mobilkamerorna kom, så var det ju roligt att titta på de här videorna sen i sitt kompisgäng. Men så fort det åker ut på nätet, nej, så blir det en helt annan sak.
Ja, det är det.
Jag tror att vi behöver mera och mera alternativ till det här digitala livet som vi lever. Jag tror också att vi behöver de här analoga grejerna. Jag tror att det kommer, som de här, det är jättekult att gå med de där gamla telefonerna som inte är smartphones.
Exakt.
Eller som du sa, kamera.
Ja. Att ha kamera.
Ja, så måste man framkalla bilderna själv.
Ja, exakt. Ja, det kanske är att vi backar ännu ett steg från den digitala kameran till den analoga kameran. Det är ju snyggt.
Men okej, ta Tinder. Ja. Ja, men jag gick ju ofta, alltså man gick väl ut för att poka. Så behöver du inte poka för du kommer på Tinder. Och på Tinder ger ju ändå ingen kille eller tjej åt dig. Så det är nu, good.
Nej. Men det är också, att göra också.
Ja, att nu kan man liksom få ligga på andra sätt än att gå ut och träffa någon på krogen. Åh, gud, det är deppigt.
Ja, det måste ju vara en stor sak ändå på något sätt också. Att folk går inte ut för att leta efter sånt.
Nej. Ja, men jag tänker också att man möter inte liksom främlingar längre alltså.
Nej. Men alltså, man dansar i sitt eget gäng. Det kanske är det också. Att det blir inte en sån att alla är tillsammans. Men sen tycker jag också att det är så polariserad värld att man är säkert mer liksom rädd för, så att säga, andra än tidigare. Mm. Alltså, risken att de andra är jobbiga är ännu större.
Varför är man mer rädd för,
alltså,
för andra?
Jag tror att det är så polariserat att man vet att det finns så många människor i den här världen som har så att säga fel åsikter, och man blir tala med dem. Att sanningen, om någon kommer upp, alltså om någon, chansen om någon kommer att tala med dig där, är ganska stor att den personen inte är någon som du vill tala med. Tror jag mer än tidigare. Skulle jag tippa, eller?
Jo, men det är mycket möjligt. Men vad heter det? Jag tänkte bara komma med lite, vad heter det, tips då. För det jag läste i den här artikeln då, Sofia Vakesa, som jag talar om, håller också i kurser.
Hur man ska vara på nattklubben?
Hur man ska vara på nattklubben.
Skojar du?
Nej, det är sant. Så man kan alltså gå kurs hos henne just för att lära sig hur man ska bete sig på dansgolvet och på klubben. Mm. Jag tänker, det är alla unga lyssnare, kanske det här är ett bra tips till er. Om ni är osäkra på hur ni ska bete er på klubben, så kan man gå på kurs hos Sofia Vakesa. Det låter underbart, tycker jag. Men jag tänker också att klubben, alltså vi var inne lite på det här också, att den har ju en, för mig känns det som att den har en samhällsfunktion liksom. Den är viktig. Alltså ut rent personligt perspektiv så var det helt avgörande att ha klubbar eller liksom raves när jag flyttade till Stockholm. För annars hade jag ju inte träffat människor överhuvudtaget. Alltså, det är där jag mötte andra personer som också hade liknande intressen som mig. Alltså jag menar, när jag i Sundsvall, när jag började gå ut, Sundsvall är en mellanstor svensk stad i mellersta Norrland. Och där fanns det då en klubb en gång i månaden som gick på fredagar, och det var en indieklubb. Och då på den tiden så älskade jag indie. Kan ni gissa vad den klubben hette? En indieklubb på fredagar.
Indiefredag.
Nej, men jag tänker att det här borde någon av er ta.
Jag kan inte.
Det är en låt.
Friday I'm in love.
Du gör det, Kia. Du gör det igen. Alltså, herregud.
Hette den så?
Den hette cringe, så. Alltså. Det är cringe, men det var...
Jag kom på det.
Det var underbart, alltså. Ja. Men just jag tänker att liksom...
Friday I'm in love.
Ja. Men att där fanns det liksom... För jag menar, subkulturerna känns ju också som att de är på utdöende. Tycker jag. Men att liksom... Då fanns det liksom på riktigt alternativa, liksom när jag flyttade till Stockholm, så fanns det alternativa klubbar som kanske spelade indie eller liksom techno eller så här. Man var av ett intresse för musiken eller subkulturen, kunde man möta människor som var liknande en själv, och då träffade man främlingar ute och man fick nya vänner. Men liksom, hur gör de unga idag? Det är det jag funderar på, för så träffade jag folk då.
Nej, men man är väl på, alltså, digitalt.
Ja, men och sen, men det är ju jättetråkigt. Man vill väl träffa människor i verkligheten.
Men så, livrädd för andra människor, deras konspirationsteorier. Man måste inte vara hemma. När du sa Friday I'm in love, vilken veckodag är favorit veckodag om man tänker på att gå ut då?
Alltså det är ju, för det är taktiskt att gå ut på fredag. Ja. Tycker jag. Man firar att veckan är slut. Plus ja. Att man kan ha krabbis då på lördagen. Mm. Och så går man inte ut på lördagen kanske. Man kanske går och dricker en öl eller sådär. Mm. Och sen har man söndagen som en sån här, du vet, laga matlådor, städa, göra det där hemma, tvätta, byk. Ja.
Håller du med, Elmer?
No, alltså jag gillar fredag, jag håller med. Och speciellt om man jobbar. Det är någonting som är kul att gå ut den dagen man ännu har jobbat, då blir det liksom att man firar det veckoslutet. Ja. Så lördagen när den börjar en som en ledig dag, så är det ju inte alltid heller om man har föreställning och sånt. Men jag skulle också säga att fredagen är lite mer kittlande än lördag.
Ja. Ja. Nej, men ni tycker inte om så här lill-lördag, onsdag?
Onsdagar är i och för sig också ganska bra, men jag gör ju inte det längre.
Nej, och det, jag tänker så här, är det så att inte man mera går ut på vardagar?
Så säger
för
de.
Förr i tiden, alltså, that was my thing. Alltså man gick på krogen varje dag. Alltså man så här, med risk för att jag låter som jag låter, men så här är det. Jag gick på bar på vardagarna, man gick på öl, alltså speciellt på onsdag och torsdag. Och sen på veckosittan gick man på nattklubb. Mm. Men nu är det på något sätt så här som att arbetslivet har blivit liksom nattklubbens värsta fiende. Ja. Alltså kapitalismen har vunnit och tagit över liksom. För nu ska alla bara sova för att de ska gå på jobb.
Ja, men jag tror också att det handlar om att optimera. Mm. Jag tror att komma lite sådär baksmällig på jobbet är inte okej. Okay. Alltså du måste vara hela tiden liksom.
Skärp. Bästa, ja.
Alltså du måste vara bäst. Ja. Hela tiden.
Fuck vilken tråkig tid vi lever i.
Ja, är det inte så? Ja. Krig, elände och kapitalism.
Ja, ja. Det är väl det.
Det där är en bra titel på programmet, va? Krig, elände och kapitalism. Det borde vi göra något med. Men vi måste ju ställa oss frågan då. Var finns klubbarna? Vart ska vi ta vägen? Ja, okej, nu kommer vi dragandes med Berlin då. Ja. Alltså det är ändå en stad som fortfarande lever. Även om klubbar där också stänger. Ja. Och de har mindre besökare. Så är det ändå. Alltså det är ju skyddat av UNESCO liksom, deras klubbkultur. Det är ju fantastiskt alltså. Mm. Och på det sättet får man ju ett visst skydd också mot klagande grannar och sådär. Att det går att ha klubbar sent och högljutt. Men jag läste nyss en undersökning som kanske ger lite hopp. Och det är att unga människor i Berlin börjar röka mer. I större utsträckning. Såg du det här också?
Gud vad skönt att de gör någonting dåligt.
Ja, exakt.
Ja, det har blivit in med att röka.
Är det för att det är coolt?
Tobak. Ja, det är både coolt och estetiskt. Alltså lite samma. Men det är också väl det här 90-talet fortfarande. Det är liksom någon slags retro. Men
alltså är det här i Berlin? Alltså,
jo. Och sist jag var i Berlin som var i somras. Alltså då var jag ute hela natten. Det var underbart. Jag njöt så mycket.
Och du röker ju. Nej, du har slutat röka.
Jag slutar röka, men då rökte jag.
Då började du röka igen.
Ja,
då
rökte jag. Det var svårt, för det har ju alltid funnits. Det finns ju fortfarande. Man får röka inne på bar. Ja. Och jag slutar ju röka i Berlin. Och fan, det är svårt när du går på öl och alla sitter runt om dig och röker.
Puffar.
Men det som var bättre med det är att annars går ju alla ut. Ja. Alltså, det var då när alla rökte. Nu röker ju så få, så nu blir det inte mer. Men det fanns ju en tid sedan när man slutar röka, så blev man ensam på öl och alla stod där ute i 15 minuter. Det var ju också tråkigt.
Det var
ju roligare att de kan vara inne där.
Ja. Och i Sverige får man ju typ inte ens röka längre. Du får inte röka på uteservering och klubbar har ju designated areas för rökning. Så deppigt. Jag är glad att jag bor i Helsingfors. Men det Helsingfors inte är, alltså när jag skulle flytta hit så var det en kompis till mig som beskrev Helsingfors som Nordens Berlin.
Det tycker jag är lite taj.
Det är då att ta i det. Men det kan du ju säga som har bott i Berlin. Men jag menar, jag skulle inte säga varje ett par gånger.
Det var jätteroligt att träffa. För jag hörde en gång att Zagreb är det nya Berlin. Och så låkade jag träffa en kroatisk person som på en sån festival. Och så sa jag till honom att ja, Zagreb är ju nya Berlin. Och han tittade på mig så här.
Vad fan menar du?
Ja, absolut.
Det var liksom inte alls. Det känns lite liknande.
Ja, men det är lite så. Helsingfors är ju inte Berlin.
Nej,
så här.
Det är ju inte.
Så att jag har ett radikalt förslag här. Och det är att jag tycker att skicka alla sista års elever på gymnasiet till Berlin. Ge alla det bara.
Så lär de sig röka.
Festa.
Och festa.
Ja. Och gå på klubb. Mm. Och sen kommer de tillbaka. Så sen på det sättet så gjuter vi nytt blod i klubbkulturen. Och den reser sig igen. Men nu, för att avsluta, ska jag sätta knorren på grisen. Och jag tror att den liksom stora skillnaden varför det har blivit så här är identitet. Alltså min generation festade i ungdomen så sattes mycket och det var en identitetsmarkör att man gick ut och festade. Och det är inte längre. För vi skulle släppa loss, vi skulle göra bort oss och skulle vi bygga upp ett arkiv med roliga anekdoter från fester eller klubbar. Vi skulle ligga runt, göra tokiga upptåg und so weiter. Medan då dagens ungdom har bytt ut självförbränning mot självförbättring. Mm. Självmedvetenhet vinner över självdestruktivitet. Och sen så är det ju inne med mental hälsa och sånt där bullshit.
Mm.
Och det har högre egenvärde än en rejäl bakfylla efter en stökig kväll. Men jag vill säga till alla där ute, unga som gamla, unna er en rejäl bakfylla. För det viktigaste är att inte den identifierar er. Du är inte din bakfylla, du har den.
överallt.
Ja. Perfekt. Ja. Bra. Jag har ingenting att tillägga.
Nej, där rundar vi av min
där
prata.
Då tycker jag istället att Elmer får ta över och det där... Ja, varsågod.
Det är så att Finlands hetaste film- och tv-regissör Tina Lymy har släppt en ny tv-serie på Ruutu Plus. Och de flesta har säkert koll på Tina Lymy, men ifall det är någon som då inte har det så är det alltså hon som har stått bakom de säkert de två största inhemska succéerna under de senaste åren. Det är alltså filmen Stormskärs Maja och serien Queen of Fucking Everything. Så hon har alltså släppt en ny serie och då tänker man att det skulle kunna att folk skulle ha hört om det, men har ni hört om det?
Nej.
När du sa att har du hört om den här serien, så då var det första gången jag hörde om den.
Ja. Nå, alltså, det är inte helt jättekonstigt att ni inte har hört om det, för att det är så att Tina Lymys nya serie är faktiskt ingen serie i traditionell bemärkelse, utan det är en HRT-reklam gjord i serieformat. Nu ska vi säkert, kanske inte alla känner till vad HRT, men om jag säger HSL så är det ju alltså finska förkortningen. Alltså det är Helsingforsregionens trafik, alltså kollektivtrafiken i Helsingfors. Så den här serien är alltså en reklam på 5x5 minuter. Och den heter då Matka. Och den handlar om den handlar om en resa med HRTs olika fortskaffningsmedel, så det är buss, metro och spårvagn genom huvudstadsregionen. Mm.
Matka betyder alltså resan, va?
Ja, resan, matka.
Ja. Matka. Mm. Mm. Ja. Det är nog påhittet.
Ja. Alltså det var faktiskt Basse, vår producent, sa att han kom att tänka på den här Jack Kerouac. Alltså, vad heter den? Är den på drift? Nej, vad heter den på svenska?
On the road.
On the road. Yeah. Att det skulle kunna vara en koppling till det. Det här har jag inte koll på, men om det kan hända. Det
jag,
finns
jag måste bara säga så här, bara liksom att du säger sådär att Tina Lymy, Finlands främsta regissör, har gjort en reklamfilm för vår kollektivtrafik. Mm. Fy fan vad de är smarta alltså.
Det här är ju det som är intressant, för att det är inte alls ovanligt att våra största regissörer gör reklam. Det har de alltid gjort. Ja. Och oftast så, och det förstår man ju, för att oftast så vet du, jobbet som regissör, så det är ofta ganska långt mellan jobben och sådär, något ska man leva på. Så att i princip så filmar alla våra stora regissörer reklam, och det gäller också våra största fotografer, ofta då tillsammans. Och alltså ofta så kan det till och med finnas en fördel, för att det som är grejen att ofta med reklam så har du en ganska stor budget för ganska få minuter. Mm. Vilket betyder att de kan pröva, de kan experimentera med grejer de inte skulle ha råd med, och de kan liksom göra grejer som de helt enkelt inte skulle kunna göra på en vanlig film. Så jag vet att liksom fotografer och regissörer ofta liksom pröva nya tekniker när de gör reklam. Men den stora skillnaden är ju att den här är då, den här HRTs då satsning, att den är i serieformat, och just som du säger, det marknadsförs med Tina Lymys namn. Mm. Och alltså tidigare, traditionellt, så har just fördelen för regissörer och fotografer gentemot då skådisar varit det att de kan så att säga göra reklam inkognito. Alltså de gör alla reklamen, men ingen av oss vet att det är de som gör det. Problemet är ju som skådis att det är ditt face. Mm, ja, ja. Så jag menar, det går ju inte att vara så att säga inkognito med det här när du gör. Ja. För då blir du i värsta fall blir du liksom kåkaupa gubben.
Ja.
Eller så jag måste säga, Scarlett Johansson för mig är den här, förlåt, nu kommer det en massa märken här, det finns säkert andra, men SodaStream ansikte för mig. Ja. Och det kopplades ju till Israel. Jag kommer ha det här alltså kanske 10 år sedan. Mm. Och hon är fortfarande SodaStream för mig. Ja. Tänk det. Att eller, det blir så fast, eller de här som har de här klockorna.
George Clooney, Nespresso.
Och, där är just, och jag tror att vi liksom lite går just mot den amerikanska världen. För som ni säger, där är ju de största namnen gör reklam. Mm. Här har det traditionellt i Finland så har det ju varit så att våra främsta skådisar så att säga inte gör reklam.
De är fredade.
Om de gör reklam så gör de utomlands som inte syns i finsk TV.
Precis.
Det har varit liksom lite den grejen. Vi har också, om ni tittar, det är roligt. Du kanske känner till Vega. Emellan ser man liksom lite större svenska skådespelare i finska reklam.
Ja.
Nu är det någon ny med Mikael Persbrandt som är just sett. Och jag vet inte, jag började tänka att är det här nu något som bara syns i Finland? Mm. Eller gör han det i Sverige också?
Alltså, mig veteligen inte i Sverige.
Nej.
Så det, då är det precis det där att man kan göra det utomlands men inte hemma.
Däremot så görs ju alla sådana voiceovers. Det är roligt när man känner till de här skådisarna. Alltså, om ni lyssnar på alla reklamer, vad rösten är, så är det alltid nästan våra största skådisar. Men det här håller ju också på att förändras. Alltså, liksom hela tillväg, alltså hur man ser på reklam tycker jag förändrats jättemycket.
Ja.
För 20 år sedan när jag gick i teaterskolan så fanns det ju det här uttrycket sellout.
Men det var, jag tänkte just på samma sak. Och jag tycker uttrycket sellout är
finns inte.
Finns inte längre.
Nej. Och där tänkte jag just fråga dig, Vega, för du är ju en yngre skådespelare. Ja. Men alltså, vad uppfattar du att skådisar i så här, din ålder, hur är man med reklam? Är det liksom, it's fine?
Det är ganska fine. Ja. Inte för mig dock. Ja. Jag skulle liksom aldrig göra det. Jag har gjort reklam en gång och det var för Scenkonstmuseet i Stockholm. Och det kände jag var fine. Men liksom inte skulle jag ställa upp för Kotti Pizza eller något sånt där.
Varför det?
För att då känner jag mig som en sellout. Jag känner mig mindre äkta, mindre autentisk. Det är liksom på något sätt att liksom, istället för att jag gör konst så gör jag reklam. Och det blir som två motpoler, även om de går att göra samtidigt. Men för mig känns det...
Men liksom, du bara gör det för pengarna.
Ja, men det känns inte bra. Jag vill inte göra något för bara pengarna.
Men om inte du har pengar...
Då har jag inte pengar, Kia.
Det är så liksom, för då har du inte pengar. Du gör, det här, du säljer
det här är ju den traditionella, men jag tycker att det har börjat liksom luckras ut på många. Och nu är det liksom lite okej, så nu börjar man vara där.
Gör du reklam?
Nej, jag har bara gjort faktiskt en reklam, och det var just en sån som inte kom till finska marknaden. Som jag filmade en film för en madrassfirma i Budapest. Och faktiskt blev den där alltså, reklamen...
Bra.
Riktigt bra. Alltså, men du måste säga det. Jag tror att budgeten låg på 500 000 för 5 minuter. Jag har aldrig varit med om en så stor produktion i mitt liv. Alltså det var bara 5 minuter. Och när jag såg det resultatet så var jag så här, alltså det ser bra
det
ut.
Att det är en halv miljon.
Det ser bra ut, men det här, samtidigt så är jag liksom inne på med Vega. Och då var det verkligen sån, alltså, sen är det ju också det att de betalar sämre nu för tiden. Mm. För den fick jag liksom riktigt bra. Så då var det också så där. Men jag har nog alltid, jag har traditionellt tänkt just det där, ingen reklam någonsin. Mm. Jag kan tänka mig att på ett sätt är det lättare om du är riktigt känd. Mm. Så kommer du inte bara bli kopplad. Det värsta är om du inte är så känd.
Och så blir du
liksom kåkaupagubben. Men jag menar, Scarlett Johansson, du tänker på SodaStream. Men du vet också vem Scarlett Johansson är. Alltså det är inte SodaStream-kvinnan.
Hon är också lost in translation.
Ja, jag menar det. Alltså hon är så stor. George Clooney kommer aldrig att bli bara förknippad med kaffe. Nej. Det går liksom.
Han är nog en sellout. Han gör nog så mycket reklam.
Han gör massa reklam.
Lite för mycket. Men han behöver ha faktiskt pengarna.
Men det är liksom, det försvinner ju någon, för mig försvinner det någon form av genuinitet om man gör det där. Alltså jag lyssnade just på en, vad heter det, P3-dokumentär om bandet Bob Hund till exempel, som jag älskar djupt. Och de har aldrig ställt upp på något som har liksom reklam eller ens så mycket bättre eller någon sån där skit. Och då när jag lyssnar på deras musik så känner jag mer Kia och Elmer än vad jag skulle göra om de hade varit ett band som gör reklam liksom.
Men det är viktigt för det där
men det är för att jag är gammal punkare, Kia.
Ja, jag förstår. Men det är jätteintressant. Sen tänker jag att en stor förändring som har skett igen är sociala medier.
Ja.
Och det är därför att jag tror att i och med sociala medier så ser människor sig själva mer och mer, och de beter sig också mer och mer som produkter.
Mm.
Alltså de paketerar sig själv som en produkt. Och då blir det liksom skillnaden. Tidigare var det ju så att jag som människa säljer en produkt. Nu blir det liksom mera två produkter som samarbetar.
Mm.
Alltså jag tänker att den liksom...
Varumärket Elmer Bäck tillsammans med varumärket.
Tillsammans med varumärket, ja. Och det ser man ju alla. Till och med just med många poddar som då så går ju också på reklam. Alltså, och då är det ju så att du sen säljer det. Och det är så du får in dina pengar. Det är ganska normalt.
Helt normaliserat.
Ja. Mm. Och jag tror att mer och mer så börjar man tänka så där att liksom, jag har min produkt som är då Elmer Bäcks grej, min podd, och så samarbetar jag. Sen kanske man väljer vem man samarbetar med. Då blir det kanske så där att okej, jag kanske inte gör det här för att det här är oetiskt, men jag samarbetar med de här. Sen tror jag att många skiter i vilket. Alltså, pengarna. Men jag upplever att det finns inget fördömande mera kvar.
Nej.
Alltså tidigare så tror jag att, just så som du, Vega, säger hur du upplever liksom att vara, så tidigare så skulle den också komma utifrån. Nu upplever jag att du kan hålla fast vid dina grejer och det är fint och folk respekterar det, men om du gör reklam så tror jag inte att det påverkar dig
så
någonting.
Mycket.
För 20 år sedan skulle det ha gjort. Nu tror jag verkligen inte att det är så där. Ja, men Vega, vet du, var med i den här reklamen.
Hon är inte seriös.
Det existerar inte.
Mm.
Men då är det liksom, och jag har också, jag vet inte om ni känner till den här nya filmen Cancelled, som nu går upp.
Just.
Som är 3 då influerare. Heter det influera? Ja.
Influencers.
3 unga influencers som jag inte skulle ha känt till, men tydligen är jättepopulära bland unga, och den säljer också jättebra. Och där är ju liksom reklamen inne i manus. Alltså, det är en del av manus. De säljer saker.
Usch, vad obehagligt.
Och då hade väl alltså, producenten också sagt att det som är fördelen med dem, för att de inte så att säga traditionella skådisar, är att för dem är det absolut inget problem att sälja saker. Därför att det är så det funkar. Alltså, det är inget problem att jag hela tiden säljer medan jag gör alltså, innehåll och så säljer jag. För att det är så influencers gör. Det världen ser ut så. Traditionellt så skulle skådisar säga så här, hej, vänta. Alltså, den här... Nu ska jag säga något som bara är reklam, men alltså, de vill tro på fiktionen, men en influencer, alltså Det är en del av den där fiktionen, yeah, är de där reklamerna. Så att jag tror att det är helt normaliserat bland yngre.
Yeah.
Alltså, jag kommer ihåg då när det kom den här filmen om Hurry Games, Ganes hette det. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, kanske 10 år sedan. Då var det första gången jag hörde om, för jag hade då bekanta som var med i den filmen. Alltså att det var på inne i manuset, att de skulle säga något sånt här. I något skede skulle en skådis då säga, eller en alltså karaktär säga, aika kallista. Och så skulle en annan säga, elämä on, som var ju DNAs slogan. Och då var den inskriven i skriptet. Och det är första gången jag har liksom hört om att det skrivs in. Och det här börjar ju hända mer och mer. Det här cancelet tydligen alltså på helt nya nivåer. Alltså, det är en del av skriptet då.
Så jag kommer ihåg såhär när Renny Harlins filmer visade som man letar efter sådär Finlandia vodka,
ja,
eller något sånt. Och sen började den här produktplaceringen sådär, var verkligen så in your face.
Ja. Men jag skulle kunna tala lite om den här själva serien, för det är helt intressant och vad den handlar om. Alltså, och det handlar då om Carl Christian Runman spelar huvudrollen, och han är då så här lite övre medelklass kostymnisse från villaområdet i Esbo, och han har fått ganska mycket fortkörningsböter, så han måste åka då kollektiv den här morgonen. Och det verkar vara första gången i hans liv. Och så börjar då äventyr. Och det är då 5 gånger 5 minuter. Han åker då från Esbo till Boulevarden med buss, metro och sen spårvagn. Och så möter han liksom massa olika människor. Och så växer han som människa och sådär. Och det är liksom den här reklamen. Och det är ju intressant tycker jag också att när jag började titta på det så började jag tänka så här. Att hur ska man se på det här? Är det här en reklam eller är det här en tv-serie? Alltså det är ju jätteintressant för att de säger att det är en tv-serie. Men det är ju en reklam. Mm. Men den är gjord som en tv-serie.
Den är lång.
Ja, och det är någonting där som blir så konstigt. För så tänkte jag så att om man tittar på det här som en tv-serie så blir det ju svårt att förstå. Vem skulle vilja se? Alltså, för det, alltså han reser med de här olika fortskaffningsmedlen. Mm. Det är ju inte som tv-serie intressant. Mm. Men sen när man börjar titta på det som en reklam så tycker jag också att det är liksom lite...
Alltså det skaver lite. Jag tittar början på den.
Okay.
Och det där, nej, det krävde inte så mycket av mig. Den var 5 minuter.
Nej. Så man kan ju titta på det.
Men alltså, inte heller jag tyckte att det var så bra.
Alltså jag tänker också där, det är ju liksom välgjort på det viset just att de är proffs. Det är liksom inte dåligt.
Man ser att det är Tina Lymi. Hon har ju en sån viss stil.
Ja, det är kvalitativt bra.
Det är kvalitativt, ja.
Men det är ju liksom just den här gränsen. Sen tycker jag liksom att det är lite intressant att undra om det här... Om det liksom funkar som reklam. För att, jag tänker bara att, vem är det de riktar sig till? Och där sa de att det här är riktat till ett nytt segment som oftast inte åker kollektivt.
Ja, de har väl försökt göra det för de som inte åker.
Ja, och då tänker jag att det måste rikta sig, han är ju då en liksom övre medelklass, liksom, så det måste ju rikta sig till medelklassen, övre medelklassen som åker bil.
Ja.
Men tror de att...
No, där tycker jag att
de kommer ju inte sluta åka bil.
Nej. Också
de kommer köpa fler bilar.
Ja, eventuellt
det. Ja, och så tänker jag på basen av den här serien för att det är ganska jobbigt. Alltså jag menar, han faller och han får sår på benen och han får böter och han blir bestulen. Alltså det är ju inte så där, jag tror att de flesta skulle välja att få...
Det här är innehållet på riktigt.
Jo.
Och alla bråkar med honom.
Alla
vanliga passagerare bråkar med
honom. Och där är ju liksom, så då tänkte jag så att vad är liksom sales pitchen? Och då måste ju vara det sales pitchen är att just det där, att du kommer i kontakt med människor.
Och vad roligt.
Men där måste jag säga att där finns ju ett otroligt stort trovärdighetsproblem. För att om det finns ett land i världen var alla människor lämnar dig i fred så är det ju Finland.
Ja.
Så jag menar, man kan inte göra reklam för med att du får ett äventyr. För att det, högst troligen så kommer ju ingen att du vara i närheten av dig. Alltså det händer ingenting i Finland när du åker kollektivtrafik. Ja. Så det enda du kan säga är just att du får vara för dig själv.
Ja, men om det vore så på riktigt så har vi ju lösningen på det här klubbproblemet som jag talade om. Ungdomarna kan bara åka kollektivtrafik.
Ja,
om det skulle vara så med reklamen.
Ja, och det är ju inte så. Det är ju liksom ingenting händer. Men
att någon skulle prata.
Det är ingen talar ju med dig.
Det tilltalar ju honom vid många olika tillfällen. Olika människor, olika medpassagerare. Det har aldrig hänt mig. Ja. Jag har aldrig blivit tilltalad.
Nej, jag tror att det enda man kan göra reklam för kollektivtrafiken i Finland är just det där att om du åker utanför rusningstrafik så får du 2 bänkar för dig själv och du kommer fram i tid.
Men vi kanske kan göra en fältstudie här, vi tre.
Ja.
Jag ska åka kollektivt nu idag när jag lämnar, vad heter
spännande.
Det? Ska jag kanske försöka ta kontakt med någon så får jag rapportera i nästa sällskapet.
Ja.
Men när du tar ögonkontakt med någon sen försöker du börja tala, de blir rasande.
Men i alla fall, om man går tillbaka till det så jag tror att det som är så intressant att vad vi än gör så tror jag att vi är på väg åt det här hållet, alltså att det kommer helt enkelt, det är ju det som jag tror också är idén, alltså till exempel, det här är väl det vad vår regering vill, Alltså jag menar just att man,
vad vill
att
man ska, de?
Alltså nej, men alltså nerstöd och just att privata pengar in. Alltså ja. Just det här att det ska leva på sig själv. Antingen ska det ju leva på biljettintäkter, det vet ju alla att det är omöjligt. Men att det då skulle ju leva just på sån här sponsring. Alltså då skulle du få ner den stöden. Och i princip så skulle man ju säga att okej, okay, vad bra om det kommer in sponsringspengar eller pengar från bolag. För att då behöver man inte dra ner på nivån. Problemet blir ju att om vi drar ner, alltså om pengarna blir mindre så blir ju nivån sämre. Och så tas det ju bort jobbmöjligheter. Mm. Att det här liksom skulle kunna hålla standarden. Men problemet som jag ser det är liksom det stora problemet. Att om bolag och så här brand går med i det här så att hur det än är så till slut så vill de ju sälja sin produkt. Mm. De är inte intresserade av den där filmen eller serien. Utan de vill ju sälja sin produkt. Och då speciellt i vår värld som är så polariserad. Hur många ämnen finns det som de inte kan röra, som de inte vill röra vid? Alltså hur många brännheta ämnen, eller å andra sidan, hur många ämnen är det sånt som de vill kopplas i? Så hur mycket kommer de att börja påverka manuskripten? Jag säger massvis.
Ja.
Så det kommer ju att kringskäras, alltså den konstnärliga friheten kommer att kringskäras för att det kommer ju att gå igenom, alltså tänk när du har massa olika brand som då alla ska vara, och de alla ska gå igenom och säga, det här får du inte tala om, det här får du inte tala om, det här måste du tala om, det här måste du tala om. Mm. Alltså hur de här manuskripten kommer att omarbetas. Jag menar, för att inte de är ju intresserade av någon konstnärlig frihet. Mm. Och det är liksom det här som till slut. Och jag tror att de här sakerna händer. Det är det som jag tycker är så intressant bara att tänka på det här. Hur det har hänt för 20 år sedan. Just det där som det var ganska hårda. Ja. Alltså jättenära det vad du sa nu.
Ja.
Den liksom var det var den som var liksom, så att säga, den allmänna åsikten. Nu så känns du ju mera då som någon slags som...
Jag är apart här.
Ja, men ja, och du håller fast vid någon sån här. Men, men det är lite...
Med näbbar och klor.
Det är en liten charmig tillvägagångssätt. Men de flesta skulle aldrig, liksom, skulle inte hålla med, helt enkelt. Och jag menar, de flesta ser väl reklamen som en del av vårt jobb, liksom. Mm. Och så.
Men vad händer alltså med skådespelaren? Hen måste säljas.
Alltså, jag tror att du blir tvungen att sälja produkter. Ja,
du blir alltså, tvungen. Det är som att jag mitt i att skulle bli, om vi skulle ta bort så public service, så ska jag mitt i att måste bli en influencer.
Ja.
Mm. Alltså, jag måste väl sälja mitt shit.
Yep. Men det är ju sant. Men jag menar, där tänker man redan just att det gör väl alla just poddare som inte jobbar då på en statlig. Mm. De gör väl det. Alltså,
de gör reklam hela
måste
tiden.
Göra reklam. Så att jag menar, alla som jag lyssnar på, men just någon sån där, till och med, de gör ju massa pengar, men jag menar också de där Antti Holmans grejer och de där Alex och Sigge, de har ju alla sin, alltså reklam.
Men de gör ju reklam i sina segmenterna.
Och det förstår jag. Alltså, där menar jag också, jag är inte överhuvudtaget ute efter att fördöma någon som gör det. Jag vet också att vår bransch är så hård att jag menar det är jättesvårt att överleva. Mm. Så jag fördömer inte någon för att den gör reklam eller inte. Men det är bara intressant för att det är så, den där förändringen är så stor att den förändrar hela vår, alltså hela vår bransch i grunden.
Mm.
Alltså jag tror att det är där vi är. Och ju mer de här nedskärningarna händer, det är dit det pressas. Jag tror också att det är idén.
Mm.
Alltså det här är inte en tillfällighet. Att vi börjar gå mot det hållet. Utan de här är ju... Mm. Det sägs, vi ska inte sätta pengar. Mm. Vi ska inte ha statliga pengar på de här grejerna. Då om vi vill hålla samma nivå. Är ju sponsring.
Ja. Alltså,
det är lösningen. Och därför tror jag att vi går dit. Så jag tänker liksom att... Vad vi än tänker om det så tror jag att... That's it. Och då blir det mer så att om du inte går med på det. Fine. Då hittar vi någon som går med på det. Alltså ingen gråter för...
Nej.
Då får vi inte sitta på Elmar och väga med på scen.
Precis. Ja, men om inte jag gör det så kommer någon annan göra det.
Så är det ju. Mm.
Fanns det skvaller?
Mm.
Säkert också så här långt innan dansklubbar och tv-serier och reklam så fanns det skvaller.
Där i grottorna.
Mm. Alltså
eller på savannen.
Jag hörde faktiskt någon att det är därför människorna har utvecklats så långt. För att det var det viktigaste i en grupp att veta just att vem
gör den andra?
Vem har grej med vem? Alltså för det är väldigt viktigt att hålla ihop en grupp. Och vem ska man inte lita på? Vem man skvallar?
Exakt.
Gjorde att vi överlevde.
Och jag menar, förr behövdes inga tweets för att sänka någons rykte eller så här cancela någon. Det räckte med att man bara lutar sig fram och så viskar man någonting. Har du sett på Elmas hår? Det är lockigt. Det där, brukar ni väga Elmas skvallra? Eller är ni sådana som gillar skvallar?
Jag skulle liksom vilja säga nej, men jag vet att jag lite ändå gillar. Okay. Alltså, det är nog lite sådär guilty pleasure som jag försöker... För jag tycker inte egentligen om det, men jag måste... Det är svårt.
Ja, alltså det går, nu ska jag vara ärlig. Absolut, det är klart jag gör det.
Du älskar skvallar.
Jag älskar skvallar. Vi lever ju, det är ju spill the tea. Time, alltid när man träffar kompisar. Kommer skvallret nu då?
Jag har vänner som jag hade alltså tänkt att du Elmer skulle säga Nej, jag är inte riktigt sån.
Ja, alltså jag skulle vara...
Det är den bilden jag
har. Det är den bilden jag har av mig själv. Men sen om jag är helt ärlig så märker jag att jag nog ändå är lite...
Ja.
Alltså inte vet jag om jag är skvallrig, liksom, men jag är nog inte liksom... Jag har, alltså jag har ju människor, jag känner ju människor som verkligen är principfasta och på riktigt inte skvallrar något. Alltså jag är nog
tråkiga
på den,
människor,
jag är på den nivån. Tyvärr är jag lite skvalligare än jag, så att säga, jag
skulle, skulle vilja vara. Jag är queen of skvaller, älskar skvaller. Jag måste säga bara att alltså, den här lilla viskningen jag pratar om, så den har ju faktiskt lett till så här döden. Alltså jag menar, skvaller kan leda till död. Skvallar låg bakom att till exempel 25 kvinnor brändes som häxor i Salem på 1600-talet.
Mm.
Men skvallar har också varit folkets liv, Lina. Och liksom jag har också tänt sig gnistor till motstånd, svetsa folk samman, byggt upp rörelser för rättvisa. Och studier tyder på att skvaller i de flesta fall är helt neutral information. Det tycker jag är bra att veta.
Okej.
Att det är helt neutral, det är helt neutralt. Hur kan man säga det?
Ja, du får gärna...
I don't know, fråga vetenskapen.
Jag tycker väl hela idén med skvaller är att det är inte,
inte neutralt.
Somliga forskare säger också, så här som du sa Elmer, att det är, alltså, det är helt... superviktigt för vår överlevnad att vi skvallrar.
Mm.
För att veta var har vi folk. Men anledningen alltså till att jag talar just nu om skvallrar kommer jag att återkomma till strax. Men jag ska först testa er. Din systers före detta studiekompis blir fast för att ha svartmålat sina kollegor under sin provanställning som vd på en bank. Mm. Okej, jag tar en till. Du får höra att din kompis sedan många år tillbaka påstår att han har tagit kokain för 100 000 euro, och det i sin tur har triggat en bipolär sjukdom hos honom. När ni hör de här två påståendena, känner ni då, är det så här, nu ska jag nog vilja berätta det här vidare, alltså när jag kommer hem ska jag berätta det här till min sambo, eller ska jag prata när jag får på bisse, ska jag berätta liksom om det här. Är det så?
Det beror på hur jag har hört det.
Ja,
så här, av mig.
Av dig nu.
Well, the queen of squall.
Men hon är...
Pia sa...
De här båda påståendena är alltså sanna.
Ja.
Ja. För mig skulle det nog vara just att hur nära är den där personen? Alltså, jag tycker att det är svårt. De där värdena känns båda så långt ifrån. Alltså, för jag menar, mest skulle man ju skvallra något som man vet att den här personen känner den här personen bra och att det påverkar. De här båda känns långt bort. Sen påverkar det nog med att jag vet vem de där båda är.
Du vet vem de är. Vet du vem jag pratar om?
Nej.
Bra, vi kommer att återkomma till det. Men om ni tror att ni är de enda som skulle snicka snacka vidare om det här, så är det verkligen inte så. Det här är någonting vi gör. Det här liksom faller ganska naturligt för oss. Vi pratar om andra. Vi skvallrar. Och många ser skvallrar synonymt med skitsnack. Men det är det här då som forskarna säger, att alltså forskare som har studerat ämnet. Så jag älskar den här definitionen. Forskarna säger att nej, du talar om någon som inte är på plats.
Ja.
I love it.
Men, och det räknas som skitsnack eller skvaller?
Ja, nej, men de säger att det är inte så.
Okej, okay, det är inte så.
Det är inte så.
Så, att då, om person,
så men om någon är så här, vad ska du alltid vara så jävla skvaller? Jag kan bara vara så här, nej.
Men om jag,
jag bara pratar om någon som inte är här.
Men kan man skvallra live då, så att säga, med personen? Alltså vi säger att vi sitter där.
Nej, men fy fan, det är väl ingen skvallarväga.
Ja, men vadå?
Det är för snäll version.
Ja, men om vi sitter där tillsammans och så säger jag till Elmer, hej, hörde du att Kia förresten gjorde den här sjuka grejen? Och du är med i rummet.
Ja, men då måste jag ju prata om den. Det är inte samma sak.
Okej, okay,
men man pratar om någon som inte är där.
Men okay, jag vill bara kolla. Lite skvaller, för att om Vega säger det här i radio så går det ju... Alltså fast
ja,
du är
då
här.
Kan jag så här inte göra något. Jag kan värja mig.
Nej. Så här, jag tycker att det där faktiskt var skvaller.
Jag vill ju bara testa, okej?
Okay? En av de mest framträdande egenskaperna i vår kultur är att det finns så mycket skitsnack. Alla vet det och alla bidrar med sin del. Så börjar det se en on bullshit. Om skitsnack på svenska. Den skrevs för 30 år sedan av moralfilosofen Harry Frankfurt. Jag rekommenderar att läsa den. Det är alltså en essä. Om du undrar varför det finns så mycket skitsnack i världen. Men alltså skvaller har alltså både varit lim och gift i vår vardagsunderhållning. Men faktum är faktiskt att 65% av allt vi pratar om så handlar om andra människor.
Ja.
Det är för att liksom... Vi ska ha något att tala om.
Ja, och då talar man
om det här. Hör du mot den att den är något?
Men sen är det också ett sätt att komma ihop, ju, tänker jag. Alltså, att man bygger ju vänskapsband på skvaller också.
Ja.
Om man kommer närmare varandra, alltså... Till exempel om man går i en klass på teaterhögskolan, till exempel, som jag gör. Och så behöver jag bonda med person X. Och då pratar jag om person Y som också går i vår klass.
Mina exempel, om vi tar det där första exemplet då. jag pratar alltså om Kalle Haglund.
Mm. Ja.
Vega, vem är Kalle Haglund?
Inte fan vet jag.
Inte fan vet du. Vem är Kalle Haglund, Elmer?
No, SFPs tidigare partiordförande. Och alltså, sen alltså, först var han väl politiker, nu är han väl inne... Alltså,
näringslivsprofil, ja.
Aktia.
Ja, aktia. Han är, ja, han är så här vd-pelle.
Ja.
Alltså en sån här som far från det ena företaget till det andra är Dirikka. Han har varit verkställande direktör för pensionsförsäkringsbolaget Veritas. Men sommaren 2025, alltså i juni i år, så utsågs han mitt i allt till vd för Aktia Bank. Mm. Du vet det är finlandssvenska banken.
Ja, det vet jag.
Alltså Kalle Haglund är liksom, han har varit försvarsminister. Han är en SFP-politiker.
Just det. Han är en sån här typ som går via, vad heter det, från politiken in i
näringslivet.
Ja. Vem gör inte?
Han är sitt Sanna Marin.
Jag menar det, alltså det känns ju som att det är väl, det är väl idén.
Ja, men
det,
precis. Och så är samma i Sverige.
Orsaken att jag pratar om Kalle Haglund är ju för att han Bullar och Bång fick sparken för kanske är det nu en månad sedan vid det här laget. Innan han ens hade hunnit börja jobba.
Åh jävlar.
Faktiskt. Och därför alla har pratat om det. Jag kan säga att jag har skvallrat så oerhört mycket om Kalle Haglund den senaste tiden. Också för att jag känner honom. Och det här är liksom, vi, det är svensk-finland. Alla känner alla. Yep. Min syster har gått samma utbildning som han. En av mina jättegoda vänner gick på samma klass som han i högstadiet. Och gymnasiet tror jag. Men i alla fall, enligt Helsingin Sanomat så berodde uppsägningen, för ingen, alltså, man visste inte riktigt vad berodde den här uppsägningen på. Och det hände så här buller och bomb. Och då sa då Helsingin Sanomat, nej vi vet, det är så att Kalle Haglund har spridit falska rykten och svartmåla andra chefer i bolaget. Och han var alltså rädd för att förlora sin vd-position i koncernen. Och då hade styrelsen till och med sådana ljudupptagningar som bevis på att han hade svartmålat andra och beslutat att avskeda honom. Det här är alltså Helsingin Sanomats granskning. Det här är ju skvaller på absolut högsta nivå. Och det där, på något sätt, när du använder liksom, när du går till elitskvaller blir konsekvenserna monumentala. Folk får sparken, karriärer kraschar, och alltså företag skakar. Mm. Så mina aktiga banker och lite så här, det är lite skakar.
Men handlade inte just om att före han fick den där posten, alltså att han svartmålade den andra som också försökte få samma post. Ja.
Men när det gäller offentliga personer av det här slaget, är det nyheter eller är det skvaller?
Eller vad är sant?
Ja. Men det som han har gjort inom koncernen är ju skvaller. Han har ju hållit på att skvallra.
Satan.
Det är ju också skillnaden, vad är skvaller och vad är svartmålning? För svartmålning är väl just det att det inte är sant. Alltså att svartmåla någon är väl det att jag väl...
Ja, men liksom, vet vi ju heller att... Alltså, vi har ju inte fått höra tyvärr på ljudupptagningarna.
Nej.
Men liksom, här blev det... skvaller blev en strategi för honom. Det är inte liksom bara tomt snack, utan det blev ett vapen i maktkampen. Och dessutom liksom att Kalles skvaller blev så grovt, och det är dessutom att han lämnar spår av sina ljudupptagningar. Så på slutrackan så snubblar han på ett sätt på sitt eget skvaller.
Han fällde kroppen för sig själv genom att skvallra.
Det här hände liksom ju på Aktia. Och det var på hög nivå. Och mycket gick fel. Men mekanismerna är ändå samma som ett sånt här gäng på skolgården som pratar shit om ett annat gäng. Att man baktalar andra för att själv framstå. Är det inte som skvaller? Egentligen handlar det om... Har du sett att den här gjort sådär? Så här håller man ju på.
Men det är det som jag tycker är så intressant. För det finns just... Då blir det ju frågan att vad vill du uppnå med ditt skvaller? Ja. För nu är det ju också skvaller bara att man inte vill tala illa, men det är sådär... Vet du vad som händer?
Ja, det är underhållning.
Vet du vad som händer? Alltså jag har ett galen nyheter. Och eller något sånt som inte egentligen är så negativt. Att jag vill att det ska gå dåligt för dig, men det är något du har gjort och så känner den här andra personen dig. Och
så finns det mycket sånt här i konstvärlden? Alltså att ni, eller i teaterhögskolan, skvallrar, så pratar ni skit om andra?
Nu pratar vi skit om andra. Men alltså jag menar bara, jag är bara inne på det spåret Elmer är inne på också, att det finns något som typ positivt skvaller nästan. Alltså även om, men det är ju ändå skvaller, för personen kanske inte vill att det ska spridas vidare, men att det kan vara en bra sak istället.
Ja, eller bara så att du har haft en grej med någon.
Ja.
Alltså det är ju inte positivt eller negativt, men det är ju så att vi hade alltså två på den kursen och du har haft en grej igår. Ja. Nu är det ju skvaller, men inte egentligen att prata skit.
Nej.
Jag tror att det finns gradskillnader här.
Ja.
Alltså.
Ja. Okej, vi går vidare till mitt andra exempel. Den här, min kompis har använt massa fyrk på kokain och sen fick han då bippis. Känner ni Vega och Elmer till Tuomas Enbuske?
Ja.
Du känner till Tuomas Enbuske, inte Kalle Haglund, men
Tuomas. Nej, men Tuomas namnet är så jävla bekant. Jag har nog läst den här nyheten.
Ja, det är det alltså, Tuomas Enbuske. De här båda exemplen jag har tagit, så det, de är ju alltså aktuella. Därför att Tuomas Enbuske har kommit ut med Elämänkerta. Den här, alltså väl en form av biografi när man kan få titta på den. om man vill. Vem är Tuomas Enbuske?
Alltså, det, alltså tänk, det, det här är just en sån person som jag tycker jag har ganska bra koll på, utan nu när du frågar att jag verkligen inte har så bra koll. För inte vet jag egentligen, vad är det? Alltså, han är alltså en
poddvärd, programledare, journalist.
Ja, programledare, ja.
Provokatör.
Liksom. Ja.
Också kristen nu för tiden.
Jaha.
Jag, men han har ju varit med liksom, jag tycker jag har levt med Tuomas Enbuske i
hela sitt liv. Alltså, ja. Jag har vuxit upp med honom.
Ja.
Alltså, alltså på det sättet. Jag känner honom också eftersom han är journalist och det, så sådär, vi är gemensamma bekanta, men alltså, han har ju varit alltså, hyppen en Enbuske experience. Alltså, jag,
ja, var det det, ja?
Jo, ja, sen ja. Han inte ju Anneli Auer. Mm. Alltså, han har gjort mycket,
ja.
Också jag har varit väldigt underhållen av honom, ja. Alltid, för att han har varit så crazy. Alltså, han har gjort mycket galna saker. Och väldigt provokativ och modig, ja. På ett sätt. Alltså, våga prata, säga vad som helst. Men också att alltså, människor blir jätteprovocerade av honom.
Mm.
Nåja. Tuomas Enbuske har då själv gått ut med extremt privata tabubelagda, alltså delvis skandalösa detaljer om sitt liv. Bland annat att alltså i den här boken så har han då gått ut med att han satt 100 000 euro på kokain under 5 år.
I call bullshit.
Mm. Och att den här extrema drogmissbruket har lett till att han har blivit bipolär. Och det där, och han också i den här boken kommer brottsdomar, familjestrul. Alltså det här är sånt som brukar bli föremål. Liksom innehåll som brukar bli föremål för skvaller och ryktesspridning om man vill svartmåla.
Ja, men därför tror jag att det är smart att komma ut med det själv. Jag tänker på Persbrandt gjorde ju också det. Han skrev ut allt så att det inte ska bli sådana skvaller. Jag tänker att han gjorde det här. Han säger att jag gjorde allt det här.
Ja.
Och så är du färdig.
Ja, så äger man narrativet.
Ja. Alltså, han, så säkert är det på samma sätt.
Han tar kontrollen själv.
Ja.
Och han gör liksom, han skvallrar om sig själv. Och han gör det där skvallret till fakta. Och då visar han samtidigt liksom hur tunna gränserna är mellan sanning, rykte och självbekännelse.
Mm. Nej, men jag menar, det är också något med alltså just, alltså, om jag som är uppväxt liksom i självbiografiernas tid ju. Det är ju liksom och autofiktion och så vidare. Ja. Att det är så liksom vanligt att sprida på sätt och vis skvaller kring sig själv ändå. Och jag tror att det påverkar oss hur vi förhåller oss till det också.
Och nu är det här kanske liksom ganska givet. Men jag tänker ändå säga så här. Vem tycker ni att är en bättre skvallrare? I ena hörnan har vi då Kalle Haglund. Och i andra hörnan har vi Tuomas Enbuske. Vem av dem skvallrar bättre?
No, det gynnar ju mera Enbuske.
Ja,
alltså, liksom, helt klart så gick det ju inte så bra med den här Haglunds liksom,
med skvaller.
Så det, på det viset så gjorde kanske Enbuske det på det viset bättre. Alltså, för jag tänker just det att han kommer ut med allt själv så att ingen kan komma. Plus att den här boken säkert säljer, plus att han blev igen intressant för folk. Alltså han gjorde väl det
helt. Men jag tänker om Kalle Haglund, om det har funkat. Alltså vi om det här, för jag tror det är inte.
Om det hade funkat så.
Nej, men det hade varit helt, men jag menar, det här är ju inte första gången han, för man börjar ju inte svartmåla. Om det är så att han har hållit på så här i flera år, vilket har lett till tunga poster för honom, så har han ju varit jätteframgångsrik med
sitt kvar. Det kan vi inte veta, måste jag säga.
Ja, men det kan vi inte veta, men vi kan spekulera.
Nu måste jag tänka att inom politik så nu är det väl säkert helt fruktansvärd jargong, kan jag tänka mig. Alltså det kan jag tänka mig. Lite sådär som att med komiker så är jargongen ganska hård med hur man kämpar med varandra. Säkert inom politiken, hur man talar om varandra. För de är ju ändå ganska hårda också rakt på mot varandra.
Ja.
Så bakom ryggen Kulissarna, måste ju vara helt vansinnigt.
Sen måste man säga att alltså, den här Kalle Haglund-grejen, aktien har ju inte gått ut ännu och på det sagt. Alltså, det här är ju Helsingin Sanomats granskning som säger att han har svartmålat. Alltså att man har bara fått höra att de har avskedat honom. Han var på prövotid, han fick inte fortsätta. Men Tuomas Enbuske, liksom, så Kalle Haglund då. Kalle Haglund-fallet är ett konkret exempel på vad som händer när skvaller och svartmålning på något
går
sätt.
Går fel
och är på jättehög nivå för att styra. Medan Tuomas Enbuske förstås använder skvaller som ett vapen och en strategi för att styra narrativet. Han alltid ligger ett steg före. Att han kan vara sådär, men du kan du inte säga till mig att jag använder 100 000 på kokain, för det är en berätta.
Ja, och det här tänker jag, det är ju alltid tråkigt att ta honom som exempel på någonting, men där är väl just Donald Trump det extrema, för att han skvallrar ju öppet.
Ja, han säger
vad som alltså, han
helst.
Talar ju alltid det som alla andra säger bakom ryggen, så säger han, och just för att han gör det så blir han inte fast för någonting. Alltså, han skvallrar allt, men det finns inte något så här, vet du vad han sa?
Och det spelar ingen roll vad som är sant eller falskt.
Ingen skillnad.
Och skvallar handlar ju egentligen alltid om makt. Ja. Så det är samma mekanism oavsett om det sker i ett flickgäng på lågstadie eller liksom bland en mediaprofil eller en företagsledare, att det är ett sätt att positionera sig och liksom bullshittandes själva essens på något sätt blir ju alltså att man tar kontroll över berättelsen så som Tuomas Enbuske då har gjort. Skvaller, men det är spännande, för det är också som ett slags övergrepp. Någon som tar ifrån en människa makten över sitt eget liv.
Ja, och sin egen berättelse.
Jag tycker ändå att det handlar om att vad vill du uppnå med ditt skvaller? För det finns ju folk som just vill bara tala skit om alla människor. Och det tycker jag faktiskt inte är så kul. Jag gillar inte sånt skvaller. Det är samma sak som att, alltså det är lite som att jag tycker inte om att titta på reality, var enda idén är det att vi ska tänka hur dumma och äckliga. Alltså jag uppskattar inte sånt. Men jag menar så att om någon berättar något saftigt skvaller som något som har hänt, så kan jag tycka att det är intressant. Men om idén med det alltid är att den här personen är sån idiot. Ja. Alltså det tycker jag inte om. Nej. Men jag kan tycka att viss skvaller är roligt om det är något som har hänt, så man kan bli så oj, 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 vilken grej liksom.
Men sen i vår bransch är också skvaller kan ju vara en skyddsmekanism. Alltså jag berättar för dig med, hej, den här regissören.
Ja, absolut.
Du vet, vi ska jobba inte med den för att...
Nej, och därför menar jag att och åt andra sidan också, vi skvallrar ju jättemycket och det frågar vi ju liksom varandra, hur är den här regissören att jobba med, och på gott och ont. Alltså också skvallrar man ju då att när den här personen är jättebra, det är jättebra och så här det varit, och så talar vi. Och samma är det ju med löneförhandlingar, det kan man ju nästan säga skvallrar, för de försöker ju ofta sätta oss mot varandra och vi har blivit ganska öppna nu med att prata
om våra löner för att vi ska kunna.
Tidigare var det ju så att folk inte talade. Nu har det blivit en nyare sådär att liksom skådisar talar ganska öppet, bara därför för att ofta försöker man betala, man säger alla får samma och så får vi veta att vi kan få mycket mer och mycket mindre.
Ja, så de bullshittar, ni bullshittar tillbaka.
Ja.
Nå, vi håller ihop, alltså jag menar just att skvallar kan också vara ett sätt att skydda varandra.
Ja.
Men, jag säger såhär, min liksom slutsats blir kanske det då att alltså att skvaller skapar gemenskap, men det kräver en syndabock.
Ja.
Och de som tar, som då en buske, som tar det där skvallret, tar kontroll över sitt eget narrativ, så kanske gör det just efter, och blottar sig själv, gör det för att inte vilja bli offre själv.
Precis.
Så är det.
Jag tror att din slutsats är helt rätt.
Där var
han.
Jaha. Det var liksom, det var döden på dansgolvet. det var reklam i film i reklam, och det var skvaller.
Ja. Och vi har alla blivit lite klokare.
Jag skrattade mindre och tänkte mer den här veckan i avsnittet. Det kanske är bra så.
Att man ibland... Jag tycker att vi ändå skrattar.
Jag tycker att vi har skrattat.
Jag tycker att vi har lite skrattat.
Skrattigt och chattrigt tyckte jag på ett bra sätt.
Ja,
nu recenserar vi vår egen podd.
Det kan vi analysera.
Vi kan skvallra om andra.
Hur många poäng får den här podden idag? Nej, det vill jag inte veta. Jag säger istället.
Tala om de andra.
Tack Elmer Bäck.
Tack.
Tack Vega Adsten.
Tack Kia.
Jag heter Kia Svetihin, det här sällskapet. Hej då!
Hej då!